eftermiddag så här höra på broder Mattlund ifrån Övik. Det är bra det. Jag ska stanna en liten stund inför detta med Israel. Vi ska fortsätta ikväll och imorgon. Och man kan ju börja fråga sig, varför är det viktigt överhuvudtaget? Och är det viktigt? Svaret, det beror ju på vem man frågar. Jag tror man kan säga ärligt så här, att majoriteten av svensk kristenhet säger att det är inte viktigt längre. De hade sin chans i Gamla testamentet, de snillade bort chansen, och idag så är de helt oviktiga. Jag har goda vänner inom, med samma bibelsyn som jag själv har. Alltså vi känner verkligen att vi älskar Guds ord mer än någonting annat. Men vi kan komma till helt olika målsättningar eller slutpunkter när det gäller detta med Israel. Och jag förstår inte riktigt det där. Sen har vi hela antisemitismen i teologin och så vidare. Men även bland de som liksom håller Guds ord för kärt, så är det väldigt många som har svårt för det här med Israel. Varför ska vi överhuvudtaget hålla på och böka med det? Jag ska ta en liten vandring i Bibeln om det här. För att det finns ju naturligtvis en orsak att det finns ett litet folk. En liten spillra utav ett folk som idag borde varit på 250 miljoner. Och som idag är cirka 13 miljoner. På grund av utrotning och förföljelse och läger så är det inte så många kvar. Och det är ju precis vad Herren säger. Han talar om den här resten. Ni ska bli utsatta för så mycket, men en rest ska bli kvar. Och den resten, den ska få lov att skjuta ett nytt skott, och så ska den bära frukt. Det hela det börjar egentligen tidigare. Men vi går fram till första Mosebokens 32 kapitel. Där är det Abrahams son Jakob. Jakob, han har fått fly från sitt hem. Han har fått lämna församlingen. Han har flytt bort till ett annat land, till sin morbror Laban. Och där borta var han i många, många år. Och Gud var med honom där borta. Han tjänade bra pengar. Han fick stora jordar. Men en dag så kände Jakob att jag vill komma hem igen. Och så börjar vandringen tillbaka hem till sitt hemland, där Gud hade gett honom. Och så kommer vi till det 32 kapitlet. Där är det en kamp som vi kallar i västvärlden för Jakobs kamp. Har ni hört talas om det? Det står ingenting om det i Bibeln, utan det är som vi svenskar tolkar det. Men det är faktiskt inte Jakobs kamp, utan det är Guds kamp med Jakob. Det är Gud som initierade kampen. Det är Gud som började. Och då står det så här. Att de kämpade hela natten. Och så 25 versen. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig, till morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Och Jakob kallade platsen för Peniel, ty han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Vi stannar där så länge. Jag har just fått min efterträdare hemma i pingstförsamlingen, så jag är seniorpastor, heter det när man blir tillräckligt gammal. Och då hörde jag för första gången någonting i mitt liv bland de äldre i församlingen, alltså när vi skulle kalla ny föreståndare. Då var det någon som kom med en fråga, så sa de så här, haltar han? Och först tänkte, vad då? Men sen insåg jag, förstod att den som frågade rörde vid någonting väldigt, väldigt djupt, långt bak. Haltar han? Därför på något sätt så fanns det förr i tiden det här att man skulle kalla ny pastor. Så var man inte ute efter de här som kunde glorifieras och upphöjas. Och det var framgång och det var seger och alltihopa, ända till alltihopa kraschade. För så är det oftast. Utan frågan är, haltar han? Det vill säga, har Gud brottats med honom så att han har förvandlats ifrån en Jakob till en Israel? Jag tyckte det var väldigt bra. Ja, väldigt bra. Men nu var det inte Pings vi skulle tala om eller någon annan kyrka här, utan det var Jakob. Alltså när Gud ändrar namnet på Jakob från Jakob till Israel, så säger Gud något väldigt, väldigt viktigt om den här mannen, Jakob. Jakob, det betyder ju, hoppas ingen, eller även om du heter Jakob så är det okej. Men det betyder ju den som bedrar. Och Jakob var ju den som hade bedragit. Han hade lurat bror, han hade lurat far, han hade ljugit, han hade stulit och så vidare och så vidare. Och dessutom så hade han väl lite skrupler i affärerna med morbror Laban. Men vi lämnar det. Så att Jakob, det var inte någon höjdare i moraliskt hänseende när han kommer där till Jabbok. Och det är där Gud, han tar upp kampen med honom och jobbar eller brottas med honom en hel natt. Ända till att han får ett slag på höften. Och så börjar han halta. Och då säger Gud, du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Och det är alltså ett av de mest fantastiska namn på en stat eller ett folk som jag känner till. Det börjar alltså med bokstaven I. Och i svenskan så har vi ju bokstaven I också. Och ibland så sätter vi en prick över iet. Och så tycker jag när pricken över iet, det är något alldeles fantastiskt. Alltså man är på en god middag, man får en kopp kaffe på middagen och man får en bakelse till kaffet, och man säger, det var pricken över iet. Intressant, alltså pricken över iet är för någonting väldigt positivt. Det är liksom det bästa. Och när man säger så, då har man inte läst väldigt mycket av språkforskningshistoria. Därför språkforskningshistoria, den säger så här. Det finns ingenting som är så meningslöst som en prick över en prick. Därför att en prick har ingen början, den har inget slut och den har inget innehåll. Den bara är där. Så när vi säger att till husmor nästa gång att den där tårtan, det var pricken över iet. Då är det ett skamligt erbjudande. Va? Det här var ingenting. Det var ingenting. Det var inget innehåll, det var ingen början, det var inget slut, det var ingenting. Men faktum är att inom judendomen så är Israel, de är den där pricken. De är inte mer än så. De är i Guds ögon. De är hårdnackade, de är trolösa, de är kärlekslösa, de är ett av jordens minsta folk, de är ingenting att räkna med. Gud, han visste om hela scenariet om det här lilla folket som han ändå kallade. Han säger, det är mitt folk. Men ni har ingenting att berömma er utav. Inte någonting. För kan jag hitta något folk som är så trolösa som vad ni är? Nej, det skulle han inte hitta. Inte ens en gång i Sverige. Och ändå så är de någonting alldeles fantastiskt. Och att de är fantastiskt, det beror på de där två sista bokstäverna i namnet Israel. El. El är förkortningen på ett av de viktigaste gudsnamnen, nämligen Elohim. Och vad Gud han gör nu där vid Jabbok, det är att han tar Jakob, som inte är någonting. Han är den här pricken över iet, trolös, liten, ensam. Han har varit borta och skövlat hos morbror Laban. Han har stulit förstfödslorätten. Han har tagit alltihopa. Och så gör Gud en förvandling. Och förvandlingen är att Gud tar sitt eget namn och sätter det till Jakob. Och det är det som är Israel. Det är det som är Israel. Så att det här namnet och den här händelsen i första Moseboken 32, det kan man säga, det är en förebild till det som vi idag kallar för pånyttfödelse eller frälsning. Att Jesus, han kommer in i våra hjärtan. Att Gud inte bara bor i himlen, utan han också när den som är ödmjuk och är förkrossad och har en ödmjuk ande. Gud bor där. Men här möter vi det första gången. Det är det som är det sannskyldiga och det rätta Israel. När vi sen går fram till det andra Mosebokens 19 kapitel, Då har de varit i Egypten i 430 år. De har varit 30 år som har varit bra när Josef levde och 400 år i förnedring. Och efter de 430 åren så befriar Gud Israels barn och så leder han dem ut genom Röda havet och så kommer han till Sinaiberg. Och vid Sinaiberg så händer någonting fantastiskt, därför att ända fram till Sinaiberg så var Israel ett antal individer. Alltså de var enskilda individer. Men vid Sinaiberg så blir de ett folk. Ett enat folk. Det händer det. Och där säger Herren så här i det 19 kapitlet i andra Moseboken, 4 versen. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, då ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, i hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike utav präster och ett heligt folk. Det är vad du ska tala till Israels barn. Det finns en preposition här som alla bibelforskare tycker är inte helt lyckad. Det är preposition och det betyder på, under, i och så vidare. Och de är lite svåröversatta från hebreiskan till svenskan. Så att här står det att Herren säger att ni ska vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Som att de skulle vara exklusiva på något sätt. De skulle vara någonting för mer än alla andra folk. Men det är inte betydelsen. Utan det borde kanske hellre översättas så här, att ni ska vara min dyra egendom mitt ibland alla andra folk. Ni är inte något speciellt i sig, men ni är mitt folk. Och ni ska vara mitt ibland alla andra jordens folk. Ni ska vara mina präster, säger Herren. Och så skulle Israels barn föra det ut över hela världen. Och här kan vi ställa då den första lilla frågan. Om Gud kallade Israel till att bli präster, när upphörde den kallelsen? Alltså hur länge fick de vara med i den kallelsen? Det är en sån här fråga som kan vara bra att fundera lite på. Intressant. De är fortfarande. Och den där tanken är inte ointressant. Det är nämligen så här. Så här kan man kanske inte resonera, men om jag ändå gör det. Den här tanken har fortsatt in i svensk kristenhet och in i svenska kyrkan. Och den som en gång är prästvigd är prästvigd så länge hjärtat slår. Inte sant? Jag är präst och det kan jag aldrig komma undan. Så jag kan inte byta från präst och bli någonting annat. Så att när jag lämnade en gång kyrkan, så var det många kyrkoherdare som ringde till mig och sa så här: Kåge, du ska veta en sak. Du är präst så länge ditt hjärta slår. Till dess att du ligger i graven. Det går aldrig att förändra. Och den tanken, det är en djup tanke, teologisk tanke som ligger nedlagd i vår bibel. Så att när Gud säger till Israel så här: ni ska vara ett rike utav präster och ett heligt folk. Så låt oss bara ställa den lilla frågan: när upphörde den kallelsen? Och så kan vi gå fram till välkänt ord i Romarbrevet. Romarbrevet 11. Där vi gärna älskar att läsa det när vi ska ge ett tröstens ord till någon som är i ett mörker. Så finns det ju väldigt många ord om i Bibeln. Romarbrevet 11 och den 29 versen. Där säger Paulus så här: ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och det är frågan, vem tänker han på det? Har du använt det ordet någon gång när du ska gå hem till någon som är i sorg och förtvivlan och mörker och lite sådär? Och så tar man det här och pekar och så säger man: titta vad det står. Gud kan inte ångra sin kallelse. Det är en omöjlighet. Och ångra, det innebär att Gud kan inte ta tillbaka sin kallelse. Men vi bör läsa sammanhanget, det som kallas för kontexten. Och då ser vi att Gud, han talar inte om jämtar. Han talar om Israel i de här verserna. Han talar om Israel. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. I fråga om utkårelsen är de hans älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud aldrig ångra. Så att det är liksom vad Bibeln lär. Sen att kyrkohistorien har ändrat det här under tid. Det kan ju inte vi rå för som lever på 2011-talet. Men vi bör ju veta hur det förhåller sig. Alltså de första kristna församlingarna, de bestod enbart utav judar. Och sen så kom hedningarna till. Paulus, när han var ute och predikade, han började alltid i synagogan. Och där höll han på till de slängde ut honom. Och så slängde man ut Paulus från synagogan. Och då gick han till någon neutral föreläsningssal. Och så kom han till hedningarna. Men han började med judarna. Och det här var ända fram till i slutet på 300-talet. Så bestod då de kristna församlingarna av judar plus hedningar. Men i slutet på 300-talet så fick vi en påve i Rom. Och han rensade ut alla judarna. Och efter det så har vi haft problem med judar. Alltså i kristna sammanhang. Får de vara med i en kristen församling? Får de läsa sin Torah? Eller hur förhåller vi oss till dem här? Och man kan säga ganska generellt, vi har bara kört ut dem. Medvetet eller omedvetet så har de liksom, vi har inte ansett att de är någon välsignelse. Men den här boken säger annat. Den här boken säger annat. Så vi följer den där tanken lite grann fram. Och så går vi fram till andra Samuelsboken 7. Då är David kung i Israel. Och han har en vision, David. Och det är att han ska bygga ett tempel åt Herren. Jag bara ber att lägga märke till att det var inte Gud som kom på att han skulle bygga templet. Det var David. Det är bara en sån här liten tanke som kan vara bra att ha med. För det ligger ju på något sätt, ligger på något sätt ibland oss judisk-kristna människor att vi vill gärna ha tempel, inte sant? Vi vill ha vår kyrka. Och det hade David också. Han sa, jag vill bygga ett hus åt dig, Herre. Och så börjar argumentationen. Och då säger han så här i andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Och där läser jag bara den 23:e versen. Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt oss som sitt eget, för att göra sitt namn känt? Vi stannar där. Alltså, vad är det Gud säger? Jag säger att finns det något enda folk på jorden som är som Israel? Och det som är det alldeles unika med Israel, vad är det? Jo, det är att de gör Guds namn känt. På vilket sätt då? Alltså under 2000 år så har de varit i förskingring över hela världen. På vilket sätt har Israel gjort Guds namn känt? Och svaret utifrån Bibeln är att varje gång ordet Israel uttalas, så uttalas Guds namnet Elohim. Och det här kanske inte vi hänger med på, vi sekulariserade svenskar. Men jag vill att du ska veta att en av de viktigaste grupperna som vi ska förkunna för, det är inte människor, utan det är ondskans makter i himlarymderna. Enligt Efesierbrevets 3:e kapitel. Alltså vi ska förkunna för dem där. Och läser din väckelsehistoria så vet du att många, många stora kämpar förr i tiden, de var inte så mån om att komma till kyrkan och predika, utan de gick ut i skogen och dundrade på så det bara hade sig, va? Och vilka predikade de för? Ja, de kunde predika för kor och getter. Men de hade också det här att den här osynliga omvärlden av himlens härsmakter. De predikade de för. Och det är här som David, han säger det här: Herre, varje gång ditt namn eller namnet på ditt folk uttalas, så är det en förkunnelse varje gång. När du hör det på TV, när du hör det i radio, när du läser om det i tidningen, även om man föraktar Israels folk, så är det en förkunnelse som gör Guds namn känt. Och om inte vi förstår det, så förstår ondskans makter det där. Det är, och det, man kan liksom fråga sig, varför väcker just Israel sådana känslor som de gör? Alltså, vi kan ju tala om Afghanistan och Kuba och Nordkorea och föra ett fullständigt sansat samtal. Och så är det någon spjuver som talar och säger ordet och Israel, och så pang är det på en gång. Inte sant? Alltså, det är som att det händer någonting i stratosfären. Jag har det hemma i min egen släkt. Jag har en helt underbar släkt, men vi ser väldigt olika på det. Men när vi har släktkalas och jag tycker att det börjar bli lite tomt på samtalsämne, då brukar jag säga någonting positivt om Israel, och sen är hela kvällen räddad. Ja, alltså, det är precis som att andarna vaknar, vet du. Ja, det är så faktiskt. Vi har en politiker i Alingsås, en varm kristen broder. Och han stod, han berättade själv, jag stod ner på torget och skulle valtala. Det fanns inte en människa som lyssnade på han. Nej, och står han, vet du, stor man i samhället, och ingen lyssnar. Så tänkte han, vad gör jag? Då ska jag få folk att komma och lyssna på mig. Så han började stå där, och så talade han väl om Israel. Han talade väl om utvecklingen i Israel. Du, han hade så mycket folk. Allihopa kom dit, jag vet, och det blev en väldig debatt utav alltihopa. Varför är det på det sättet? Alltså, det är någonting i detta, vet du. Det är någonting här. Och det är det som Herren, han säger till, eller som David säger: Herre, ditt folk Israel, varje gång namnet uttalas är det en förkunnelse om dig. Och det är precis vad det är. Alltså, Gud har satt sitt namn till ett litet folk som inte är någonting. När vi kommer lite längre fram, så vet jag att det här templet, det kom ändå att byggas. Och då går vi fram till Konungaboken. Konungaboken. Här vi tar det andra krönikeboken, är det. Andra krönikeboken 7. Det finns i Konungaboken också. De är ju i två parallella böcker, så att säga. Andra krönikeboken 7. Där är det invigningen utav templet i Jerusalem. Alltså, Salomo har byggt templet, och man ska nu inviga templet. Och det är en fantastisk läsning. Vi kan bara börja med, för att det här är en beskrivning utav hur det också borde vara i varje kyrka i Sverige. Intressant. Så här står det. Första versen. När Salomo hade slutat sin bön, så kom eld från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Alltså, det här är Guds modell. Varför finns den här kyrkan till? Varför finns de andra kyrkorna här i Östersund? Det fanns ett syfte. Och det är att Guds härlighet skulle bo någonstans. Alltså, folk skulle känna, tack gode Gud att det finns en kyrka, kan komma in där. Där finns inte de tendenser som finns ute i samhället. Där finns inte de trender som finns ute i samhället. Utan där är ett befriat rum, där Gud bor. Och det märks i det att han har satt sitt namn till huset. Och så kan jag få gå in där. Nu är det inte per automatik på det sättet, vänner. Det vet vi ju. För när vi går fram till Hesekiel, den unge grabben Hesekiel. Så i det nionde kapitlet i Hesekiel så beskriver Hesekiel att det höll på att hända någonting i grunden i Herrens hus i Jerusalem. Och det var att härligheten flyttade ifrån det allra heligaste som är symboliserat av det här altaret. Och så flyttade det sig ner till tröskeln. Men det står inte att folket reagerade, utom att det fanns en grupp i Israel på den tiden. De sörjde över skändligheter som utfördes i Guds hus. Men härligheten flyttade från tröskeln och flyttade ner på stan, på torget. Men i templet så fortsatte man fortsatte att läsa, man fortsatte att sjunga, man fortsatte att ha gudstjänster. Och så står det, och härligheten lämnade torget och drog österut. Jag är rädd att det är lite av den katastrof vi upplever i Sverige. Alltså vi har kvar skalet. Men det viktigaste av allt viktigt är att Herrens härlighet. Alltså vi står ibland och sjunger, vi lyfter våra händer. Vi vill se Herrens härlighet. Kommer din härlighet över ditt folk. Men vet du, det gör han inte hur som helst. Han gör det inte bara som svar på bön. Utan här finns det kopplingar hela tiden nedlagt i Guds ord. Och för Herren så är härligheten ett resultat av heligheten. Det är inte ett resultat av bön, utan ett resultat av heligheten. Och därför säger Herren i tredje Mosebokens tionde kapitel till Aaron. När hans söner dog båda två, så säger Herren: jag ska visa mig helig emot mitt folk. Och jag ska visa min härlighet emot allt folk. Så det finns kopplingar i det här hela tiden. Men när vi kommer fram här, när de invider templet, så uppenbarade Herren sin härlighet. Och så står det så här, i det här under den här dagen. 12:e versen. Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och jag har utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppa att fördärva landet. Eller om jag sänder pest mitt ibland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Om de då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och jag vill förlåta deras synd. Och jag vill skaffa läkedom åt deras land. Alltså det här är Guds generallösning. Jag vill bara nämna den därför att idag matas vi med. Framförallt ifrån en av kristenhetens största, ska vi säga, fiender. En lärjunge till en gammal fader som heter Arius. Och han är så otroligt populär idag. Han heter Jonas Gardell. Han är teologihedersdoktor. Men alltså han säger på fullt allvar, det finns ingenting i Bibeln som talar om omvändelse. Det finns inte. Utan det är någonting som vi har lagt till. Men i min Bibel finns det. Det är liksom lösningen liksom på situationen. När vi saknar Guds närvaro, när vi saknar Guds härlighet, när lovsången tystnar ibland oss, så är det inte frågan bara att ta nya tag och börja om igen, utan Herren säger: men om ni omvänder er och söker mitt ansikte och lämnar det, då ska jag höra det här, därför att jag har satt mitt namn till. Och så ska han välsigna. Så vi lever under samma betingelser som i Gamla testamentet. Vi lever under samma löften. Vi lever under samma villkor. Och Herren han har satt sitt namn till. Och därför är jag så tacksam för det här, vet du, att jag tjänar en Gud som bor uppe i himlen. Men han är inte bara där. Utan i Uppenbarelseboken så har han stigit ner. Och så säger han i tredje kapitlet är: jag står för dörren och klappar. Om någon öppnar dörren, då går jag in till honom, håller måltid med honom och han med mig. Det är alltså den nytestamentliga förklaringen av den gammaltestamentliga verkligheten med templet och alltihopa. Och så får du och jag, vi får som personer, som enskilda, så får vi vara hela templet, vet du. Vi får vara hela templet. Vi får ha ett territorium där vi har en stor öppenhet emot allt och alla. Hedningarnas förgård har du väl, va? Där vi inte skiljer på hött och bött och jämtar och andra. Utan alla är välkomna liksom, va? Och sen har vi en där vi känner liksom att där blir kretsen lite mindre. Och så har vi ett territorium där vi har det heliga. Det kanske inte vi delar med så många. Och så har vi ett territorium längst inne. Och det är det allra heligaste. Och där var det inte trångt med folk. Där var översta prästen ensam. Men det var när han hade varit inne vid det allra heligaste och bringat försoning för folket. Det var då han kunde gå ut i folkmassorna igen, ute på förgården, och lyfta sina händer och säga: Herren välsigne er. Och allt folket såg Guds härlighet och föll ner på sina ansikten och tillbad Gud. Alltså vi har hela modellen i våra svenska kyrkor. Vi har det, hela modellen. Vi har löftena, därför att Gud förändras ju inte, va. Jag tror inte att det fanns en Gud i Gamla testamentet och en Gud i Nya testamentet. Gud, han säger, mitt namn är jag är. Jag är. Så han är likadan idag. Och han är likadan imorgon. Villkoren är detsamma. Och det här fanns i Salomonska templet. Det här återkommer i det lilla anspråkslösa Zerubabelska templet. Och det här fanns sen också i det stora Herodianska templet. Det var Gud, han var där. Det var dit man gick. Det var där man skulle bedja. Det var där man skulle offra. Det var där man skulle möta Gud. Det blev lite så här fritt och hjärta, va? Men jag ska snart sluta. Jag har en son som heter Gregor. Och han har haft en dröm under flera år. Det är att han och jag ska åka till Israel. Bara han och jag. Och jag har ju varit ner några gånger och han har varit ner några gånger. Men sa han: pappa, jag skulle vilja att bara du och jag åkte. Så att vi har planerat det där, och så hittar vi en lucka nu i januari. Vi åkte ner. Så, men vi hade inte tid att planera den särskilt mycket. Utan jag bara visste vi skulle till Beersheba. Det var det enda jag visste. Så vi åker ner och så kommer vi ner till Beersheba. Och då visar jag den brunnen som man brukar visa där Abraham, han 7-killingsbrunnen. Och så säger jag bara så här till min son: jag tvivlar på att detta är rätt plats. Jaha, säger Gregor. Det var ju fel att säga så till honom, för han är så intresserad av historik. Så sa han: var den rätta platsen då? Ja, så guiden som jag har, han har pekat på en kulle långt där borta. Det är nog den rätta Beersheba. Då kör vi dit, sa han. Ja, men så är det bara sten. Vi kör dit. Och så kommer vi till en kulle, vet du, som heter Tel Beersheba. Och där man då har liksom arkeologiskt grävt sig ner. Och där började en vandring i våra liv. Där mötte Gud oss. Sen hade vi en resa som jag aldrig varit ner. Jag har ändå varit ner över 100 gånger. Aldrig varit med om något liknande. Där vi fick åka från den ena tällen till den andra tällen, vet du. Det var bara sten och grus. Jag var inte ens en gång makadam. Och så fick man se liksom, man kom ända ner, de arkeologiskt frilagt. Så att de kunde bekräfta och säga: här var den platsen där Abraham han gick. Det var här. Och här var den platsen där kung Hiskia höll till. Och det var otroligt alltså. Alltså vi gick bara med Bibeln i vår hand och vi gick från tält till tält. Och så kom vi till en stad som heter Arad. Det är en gudlös stad. Men den fanns där. Och när vi kom upp i den här tällen, då ser vi till vår förvåning att i den tällen, vet du, där hade man byggt ett brännoffersaltare. Där hade man byggt en plats som kallas för det heliga. Och där hade man byggt det allra heligaste. Och jag var djupt imponerad. Och jag tänkte, det är fantastiskt. Då förstod jag att de här människorna som en gång bodde där, de har varit uppe i Jerusalem. De har sett alltså templet. De har sett det salomonska templet, för det är på den tiden. Och så har de tagit modellen med sig hem. Är det inte det imponerande? Det är fantastiskt. Så de hade både brännoffersaltaret, och de hade det heliga, och de hade det allra heligaste. Och arkeologerna kunde bekräfta, ja, det här är från Hiskias tid. När Hiskia, han blev kung, vet du vad han gör då? Han river ner alltihopa. Han skickar ut sitt folk över hela Israel. Och han river ner alla altarna. Han river ner alltihopa. Därför att han hade fått klart ifrån himmelens Gud. Det där är ingenting annat än en styggelse för mig, himmelens Gud. Så hela det här som jag tyckte var imponerande, det föll ihop som ett korthus. Och sen har jag funderat på varför. Varför var det en styggelse att bygga ett brännoffersaltare i Arad? De offrade till Herren. De hade det allra heligaste där de gick in i det allra heligaste, precis som överste prästen. Och grejen var, vet du, när jag satt och läste min bibel i femte Moseboken, säger Herren: jag har utvalt en plats på vilket ni ska offra. Jag har utvalt en plats på vilket ni ska tillbedja. Jag har utvalt en plats på vilken ni ska glädjas. Och det är den platsen som är min stad, ibland mitt folk och i mitt land. Och sen att de gjorde kopior ut i landet, det föll inte Gud på läppen, vet du. Så nu har vi tagit hem det här och vi sitter nu och bearbetar och tänker, vad betyder det här för oss idag? Vad betyder det för oss idag? Ja, en omedelbar reaktion, det är när jag hör människor som säger så här: jag behöver inte gå till kyrkan, utan jag möter Gud ute i naturen. Jag går min promenad med mina stavar, vet du, och där ber jag till Gud, så jag behöver inte gå till kyrkan och bedja. Men faktum är att varje kyrka som är byggd har ett syfte. Och det syftet, det har med Gud att göra. De är avskilda, de är helgade för att vi, när vi går till kyrkan, ska få göra kyrkan till vad då? Jo, inte en bingokväll, inte en vinprovarkväll, utan till ett bönehus. Intressant. Och när vi håller på att mixtra med det här, ja, då kan det gå så långt för oss som det gick för Israel. Och det är att Herren till sist ger upp hoppet. Och då säger han i Jeremia så här: jag ska kalla på min tjänare Nebukadnessar. Det var ju nästan som man skulle kalla på den onde själv, den värsta motståndaren till Israel. Jag ska kalla på min tjänare Nebukadnessar. Och så kommer Nebukadnessar och bryter ner hela templet. Stjäl varenda sak som är värd att stjäla. För bort folket i den 70-åriga fångenskapen. Där satt de borta i Babel. Men nu helt kort innan vi slutar, så ska vi gå till Hesekiel ändå. Det är hennes kära brodern. Man kan tro att han var pingstvän, vet du. Pingstvänner älskar att tala om den dubbla strömmen. Har jag talat om i det 47:e kapitlet, vet du. Och sen inte bara det, utan han färdades i anden, han. Från stad till stad färdades han i anden. 36 kapitlet. Nu är Israel i förskingring. Det mesta är ödelagt. Och då kommer Hesekiel och börjar profetera. Jag ska inte läsa hela profetian. Den är fantastisk. Hinner jag ta två bitar i den? Det står så här nämligen i 36:4. Därför ni Israels berg, lyssna nu. Har du tänkt på det? Alltså om någon skulle stå här och börja tala till Åreskutan, skrika som en galning: Herren säger till dig. Alltså vi skulle förmodligen ta en liten ljusblå buss och skjutsa honom till ett rosa hus i Övik eller något liknande. Men här säger Herren så här: ni Israels berg, lyssna nu till Herrens ord. Så säger Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna som lämnas till ro och hån åt de övriga folken runt omkring. Ja, så säger Herren, sannoliken i brinnande nitälskan har jag talat emot de övriga folken och mot hela Edom. Och så går vi ner till den sjätte versen. Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna. Så säger Herren, Herren. Se, i nitälskan och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. Därför säger Herren, Herren. Så, jag lyfter min hand och försäkrar. Sannoligen, folken runt omkring er ska själva bli förödmjukade. Men ni, Israels berg, ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel. Och så vidare. Ruinerna, tionde versen. Ruinerna ska byggas upp. Om du åker idag vägen mellan Jeriko och ner till Eilat, så åker du igenom en öken som har legat för fäfot i 4000 år. Alltså det har inte funnits en ginsbuske nästan. Det är obarmhärtigt varmt. Det är torrt. Det finns inget vatten. Där nere i den öknen vet vi att det ligger gamla städer under sanden. Gamla städer från Salomos tid. Men vi hittar inte, eller de hittar inte dem. Och så kallar Gud hem en rabbi, en messiansk rabbi ifrån Amerika. Bara kallar hem honom, så han landar nere i Eilat. Och där samlar han sin lilla familj och så frågar han: Herre, var ska vi bosätta oss? Och han får alltså i anden en ingivelse att han ska dra rätt in i den här öknen. Och så ska han bosätta sig där. Det finns ingen människa bo där. Och då säger Herren till honom: jag ska använda dig för att återupptäcka de gamla städerna. Och så frågar han Herren: vad ska jag börja gräva? Den här mannen, han var mycket intellektuell. Han var väldigt påläst. Han har skrivit i många av världens stora tidningar. Så det var liksom ingen sån här som bara, du vet, man kan göra saker och ting i anden som visar sig vara köttet. Men Herren säger till honom så här: du kan börja gräva precis där du står. Där kan du gräva. Och så börjar han att gräva och känner: jag har gått på en stor sten. Och så kallar han på arkeologer. Och så börjar man att gräva precis där han har satt upp sin lilla synagoga. Där börjar man gräva rätt ner. Och så kommer man rätt ner i city av en av de salomonska städerna som har legat i sanddynorna i årtusende. Den staden heter En Hatzeva. Jag tycker det är lite mäktigt att gå i den staden. Jag var nere för några veckor sedan går och tänkte jag: här gick Salomo. Här gick han. Nu ligger den staden frilagd. Men det var inte det som var det viktigaste. Utan det är när Herren säger: varför ska jag göra detta? Och då står den 22 versen i det 36 kapitlet. Se därför. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folken ni har kommit till. Jag ville helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag, Herren, säger Herren. Att jag är Herren, Herren. När jag bevisar mig helig bland er. Alltså ser du här. Gud, han väljer ett litet folk. Oansenligt, hårdnackat, trolöst, kärlekslöst. Men när han satte sitt namn till dem, så förband han sig själv att göra någonting. Och om inte det händer, då är Gud inte längre Gud. Så allvarligt är det. Och så till sist, alldeles till sist, också i Hesekiel 39. Man talar ju väldigt mycket om invandringen till Israel. Och visst, det är en invandring till Israel. Det är ganska fantastiskt att se egentligen hur de kan lösa alltihopa. Idag tror jag det bor mellan 8-9 miljoner i ett land som är som Småland. Fast halva Småland är ju Negevöknen, så det är som halva Småland. Och där bor de sida i sida, araber och judar, som goda vänner. Så där är inga problem. Utan problemen ligger liksom här uppe bland generalerna. Och de här ideologerna. För de vet det här att skulle vi tala väl om Israel, då lever jag inte imorgon. Så är det. Men då säger Herren i det Hesekiel 39. Därför säger Herren, Herren, nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och jag ska förbarma mig över hela Israels folk. Och jag ska brinna för mitt namn. Det är det som är drivkraften hos Gud. Det är inte din helgelse. Det är inte din tro. Det är inte dina böner. Utan det som är själva drivkraften hos Gud, det är hans eget namn. Det gäller oss också. Och så står det 28 versen. Då, det här är alltså en framtidsprofetia. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud som förde bort dem i fångenskap bland hedna folken och sedan samlade dem till deras eget land igen och icke lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Och det är frågan, när utgöt Herren sin ande över Israels hus på det sättet? Och väldigt kort, han har inte gjort det. Han har inte gjort det. Utan det är det vi har att se fram emot. Det är när Messias kommer tillbaka. Och så ska han utgjuta helig ande över hela Israel. Och då ska alla judar vara hemma. Kan du begripa det? Då ska alla judar vara hemma. Då ska han inte ha kvar någon i Jämtland. Inga på Manhattan. Inga i Ryssland. Och hur det ska gå till, det vet jag inte. Men jag vet att de ska hem. De ska hemmet. Och visst är det väl ganska förunderligt i våra dagar att det finns alltså folk i södra Finland, i östra Finland. Det finns stora lantegendomar inne i Sverige som fullständigt ovetande om varandra har bara fått en kallelse som de går med på. När judarna ska hem, då är det vi som ska vara med och arrangera det. Det finns ett stort bussbolag här uppe som säger det här. Jag förstår inte det, men jag har fått på mitt hjärta att när judarna ska hem, då ska varenda buss stå till förfogande för dem. Det finns flygbolag som är. Alltså det är en sån koordination i anden så att det övergår allt mänskligt förstånd. Det finns en kyrkoherde, gudfruktig kyrkoherde. Han har köpt upp allt vad barnkläder finns och köper väl norr om där jag är nu. Och folk säger, vad ska de barnkläderna till? När judarna kommer ska jag sätta kläder på dem. För de ska hem. De ska hem. De ska hem. För jag bestämt det, sa han. Och inte för deras skull, utan för mitt heliga namns skull. Därför att jag tror att när Jesus stiger ner på Oljeberget, vet du. Då är det uppfyllelsen utav när Josef står i Kairo. Så som faraos mäktigaste man. Och så kommer bröderna. Och så kommer det ögonblicket när han ger sig till känna för sina bröder. Då tror jag judarna ska vara hemma, vet du. Då tror jag de ska stå där. Och de ska säga, Herre, vem är du? De ska skåda upp till en som de har stungit, står där. De ska gråta som en mor som har förlorat sin enfödde son. Och de bara ska vara ett enda stort frågetecken. Ungefär som Josefs bröder var det. När vi är nere så, nu ska jag sluta. Jag går ner här så är det närmare slutet. Men varje fall när vi är nere ibland så har vi besök ikväll, någon kväll, om det passar sig så här, utav en rabbi. Och jag har en god vän som också åker. Och han gör likadant, eller jag gör likadant som han, eller vem det nu är. Men så berättade han för mig att i fjol när de var nere med en resa så hade de bjudit in en ortodox jude. En ortodox rabbi. Alltså han trodde inte på Jesus. Han är ortodox. Och han berättade lite grann hur han ser på judendomen och ser på Israel och alltihopa det här. Och sen när det var klart så fick man ställa frågor. Och då satt min gode vän med sin fråga. Och de andra de ställde sina frågor. När det liksom tog slut där så ställde min vän en fråga. Så säger han, i Zakaria 14 står det att En dag så ska ni se upp till honom som ni har genomborrat. Vem tänker profeten på? Och så berättade han, det var ganska intressant, för den där rabbin som kunde svara på allt och alla, han blev tyst. Och han blundade och han tittade och han väckade pannan i djupa väck och han slätade ut det där, vet du. Och han visste nog inte riktigt hur han skulle uttrycka svaret. Men till sist sa han så här: jag tror att profeten Zakaria tänker på samma person som du tänker på, sa han till min gode vän. Det var väl ett bra svar. Han kunde ju inte säga var Jesus, för då hade han blivit avskedad. Ja. Jag tror han tänker på samma person som du tänker på. En dag så ska de se honom. Amen. Får vi tacka dig för ditt egendomsfolk Israel. Jag tackar dig för att inte du valde ut något mäktigt folk här som imponerande och har gloria och alltihop det här. Jag tackar dig för att du kallade det ett av de mest hårdnackade folken. Ett av de mest trolösa, Herre. Och jag tackar dig för att du är med dem, Herre. Du som säger, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och jag ber dig, Herre, att inte vi i trolös avfällighet är de som förbannar Israel, som vänder dem ryggen. Utan jag ber att vi är med och välsignar dem, Herre. Jag ber att vi är med och välsignar dem. Vi ber dig, Herre, för folket i knässet, Herre. Nog är det lätt att sitta här uppe i Sverige och tala om vad de ska göra och inte göra. Men Herre, när de har kniven på strupen hela tiden, Herre, jag ber att Netanyahu ska få lyfta sina ögon upp, Herre, och att han ska få rådfråga dig om hjälp, Herre. Jag ber om detta. Jag ber, Herre, för de messianska rabbinerna, Herre. Jag tackar dig för den väckelse som går fram emellan dem. Och jag bara ber att du ska vara med dem, Herre, och leda dem till välsignelse, Herre. I Jesu Kristi namn. Och så ber jag, Herre, för ditt folk här i Sverige. Förlåt oss, Herre, att vi har svalt argument ifrån radio, tv och press, Herre. Förlåt oss, Herre, att vi har hamnat på den sidan där vi ibland är med och förbannar Israel. Förlåt oss, Herre. Jag bara ber dig, förlåt. Förlåt varje församling, Herre, som inte har ljus över Israel, Herre, utan bara liksom räknar ut dem, Herre. Och jag ber dig, Herre, att vi får ha med det här som en välsignelse för vårt land, för våra församlingar, Herre, och för oss själv. I Jesu Kristi namn. Amen. Hörrni, nu ska vi sjunga en sång och så ska vi ta upp ett riktigt offer som vi hoppas kunna få skicka mycket utav till ett ändamål som Israelsgruppen här väljer. Det dras av lite grann för omkostnader, men de tror ju ni betalt igår. Hoppas jag. Så att vi får vara med och välsigna dem också på det sättet.
Ja, det är alldeles rätt. De har ett ord för fred. Det är lika med freden med Egypten. De hade ju väldiga diskussioner om vilket ord man skulle använda i fredsavtalet. Och där ville ju Clinton, ja. Han ville att de skulle använda det ordet för fred som betyder att alltså en blodsfred. Och det vägrar ju då Palestina. Och det är samma med det här. Alltså den är väldigt bräcklig. Och det var därför samtalet var uppe här nu. Kommer freden att hålla eller kommer bara riva det, va? Och då är det upp till deras heder. Så är det ju. Men, va? Finns den? Ja, det är det vi inte vet. Men enligt boken här så ska det bli till en välsignelse på jorden. Men en fred med en muslim, det säger man, det är ju inte värt pappret den är skrivet på. Så är det tyvärr. Men alltså, vi har inget annat, eller de har inget annat, diplomaterna som sitter med det här. Men det, där är den svaga länken. Ja. Jaha, vad ska jag säga? De är pro konservativa, rebelliska och så här, va. Och de ställer kanske till lite mer problem än de gör. Och de har ju de både kartan och de bär den här stenen varje år på tempelplats ska bygga, va. Jag tror inte att det är det som är modellen att lösa det på, va. Men kartan har vi i Bibeln. Den är väldigt klar. Ja, men det är den här lilla gruppen i Jerusalem. Och de är fanatiska, va? Och det blir liksom inte riktigt trovärdigt. Nej. Okej, vänner. Det var fantastiskt att se att det kommer så många som är intresserade av Israel. Och egentligen är det ju inte Israel vi är intresserade av. I varje fall inte jag. Utan det är Israels Gud. Det är det som är själva poängen. Alltså Israel är ju ett land som alla andra länder. Men det är det enda land på hela jordklotet om vilket en Gud har sagt: det är mitt land. Och det är mitt folk. Och det är min stad. Det har han inte sagt om Östersund. Nej. Så är det. Utan där får ni försöka hitta en egen identitet. Och det är inte så lätt alltid, va. Men Israel, de har det här, va. Och vi är med och ber för dem. Och vi är med och välsignar dem. För jag vet ingen församling som har tillväxt och väckelse som förbannar Israel. Det finns en koppling. Herren sa till Abraham i första Moseboken 12: den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Herre, vi tackar dig än en gång för att du har valt det här lilla folket, Herre. Du kan aldrig ångra det. Du kan aldrig ta tillbaka det, Herre. Och vi bara väntar på den dagen när de ska upprättas igen. Och bli en välsignelse på jorden, Herre. Vi ber dig för Netanyahu. Vi ber dig för Bashar i Syrien, Herre. Vi ber dig för fredsförhandlingar där nere, Herre. Vi ber dig, Herre. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, Herre. Så som i himlen, så också här på jorden. I Jesu namn. Amen.